Fallet hade inneburit att den odelade människan Antropos eller Adamas hade tappat bort, glömt den himmelska klädnad som den en gång hade burit. De kläder vävda av ljus eller kropp genomskinlig men strålande som himlarna, vilken gjort det möjligt för Adamas att fritt röra sig i höjderna och som hängt ihop med den överste prästerliga teurgiska tjänst som Adamas anförtrotts att utöva genom sin unika position i den ofallna noetiska skapelsen. I detta tredje avsnitt om den edeniska människan talar vi om dess överste prästerliga praktik och hur höga visan utgör nycklar till hur man återinträder i den. Inte minst genom att imitera hur Adamas en gång hade namngivit allt levande i kosmos. Traditionella kulturer har alltid vetat att kunskapen om tillvarons sanna namn innebär tillgång till en hemlig kraft. Inte sällan har människor i förmodern tid avstått att uttala de egentliga namnen för sådant som var farligt och skrämmande. Då själva uttalandet av orden som förknippades med det farliga ansågs riskera att framkalla dess närvaro. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Adamas teurgi. Om vi nu ska börja ta och reda i vad vi har sagt. Alltså vi har hunnit gå igenom att Gregorius säger att Höga visan kan läsas som ett möte mellan människans två sidor. Vi har sagt också att Gregorius och Nyssa säger att Höga visan kan läsas som ett möte mellan Gud och människan. Och att Gud kan visa sig för oss beroende på hur det är med det hela. Antingen som till exempel Sofia eller som Jesus till exempel då. På flera olika sätt kan det annars vara också. Alltså det är å ena sidan som möter sidan eller Gud som möter människan. Och de här är ju liksom som två stycken olika motiv. Det är två stycken olika processer. Och jag tänker att det är bra att vi har liksom gjort den distinktionen. För då har man förstått de här två olika bitarna som två separata saker. Men om, ja. om man läser Gregorius och Nyssa, då märker man ju också att de hänger ihop.
Ja, det är å ena sidan en inom psykisk process eller inom personen där det är två människor i en person som möts, eller två personer i en människa, och en annan process där människan möter det som är bortom människan. Men de hakar ju i varandra och förstärker varandra, de här två processerna. Som Gregorius skriver så är det så att de här tvillingkidden, de betar bland liljorna, de betar i hjärtat, de två människorna i samma person. Tills vinden vaknar, för att anden ska upptäckas.
När vi läste Mose liv tillsammans i förra säsongen så var det en del grejer som var bäst att vänta med. Tills vi läste den här kommentaren på Höga visan. Och en sån sak hänger ihop med precis det här. Vi kan ju läsa, det finns ett ställe som väldigt tydligt visar hur de här två processerna, Gud och människan och sidan, hur det hänger ihop och inte är någonting som är separerade från varandra, mötet med de två. Det är när Moses ska stiga upp på berget. Skulle du kunna läsa det istället?
Ja, det är ju Gregorius utläggning av att inför att Moses ska träda upp på berget och möta Gud så uppmanas hela Israels folk att vara avhållsamma en period. Och då står det så här. Den som vill nå fram till kunskap om de höga tingen måste rena sig från alla sinnliga och onoetiska impulser. Han måste från sitt tänkande tvätta bort varje uppfattning som är härledd från tidigare intryck och avstå från sitt vanliga umgänge med livskamraten, det vill säga sinnesintrycken, som är liksom gifta och förenade med vår natur. Efter en sådan rening kan han våga sig upp på berget. Här beskrivs alltså det synliga och det osynliga som ett gift par. Och
vi måste ta och lämna den sida som är synlig.
Exakt.
För att kliva upp på berget. Av de två sidorna som finns så är det den synliga sidan som vi måste lämna. Vi måste göra en askes från vår del som är jordisk. Och den del inom oss som är himmelsk är den som stiger upp på berget. Och vad är det som händer på berget? Man möter Gud.
Och vem är det som stiger upp på berget?
Ja.
Överste prästen. Som stiger in till det allra heligaste.
Det är sidan. Så. Ja. Det här hänger så tydligt ihop. Och det som händer är med andra ord att vi har två sidor. Och vi behöver liksom vara den andra sidan. Det är den som kan stiga upp på berget. Det är den andra sidan som kan vara på Eden. Som kan vara på Edens berg. Som är på Edens berg.
Vi måste upptäcka den sidan och upptäcka att det är jag.
Exakt. Och det här är ju då liksom till slut själva kulminationen utav den här processen. Och det gör ju också att till slut så blir det väldigt svårt att skapa en sorts distinktion mellan de här två motiven som jag har pratat om. Alltså att höga visan handlar om att det är två sidor som ska mötas. Och att det å andra sidan är Gud och människan som ska mötas. De hänger ihop.
Det är, man kan se det framför sig som ett kors. Det är
ja.
Två sidor och ett ovan och ett nedan. Och
precis så.
Hänger ihop hjärtat.
Ja, och får en att upptäcka hjärtat.
Japp.
Det är liksom, det är på grund av de här två som man hittar det tredje. Det där kommer vi prata om i ett kommande avsnitt. Och jag tror verkligen så här liksom, att när man tar och närmar sig det här, då ska man liksom inte, jag tror inte det är nog inte det smartaste att försöka liksom särskilja de här två processerna från varandra i alla lägen. Och liksom säga till sig själv så här, vänta nu, vad är det egentligen som möter mig just nu? Är det liksom Gud eller sidan eller hur hänger det ihop egentligen? Det är liksom bara go with the flow. Det tror jag är mycket, mycket bättre. Annars så liksom lägger man teologiska fällor för sig själv. Man får liksom lita på att Gud leder en rätt. Alltså i det här stället i Mose liv så är ju Gregorius jättetydlig med att för att vår livskamrat, alltså den här himmelska sidan, ska kunna uppstiga på berget så måste vi lämna alla tankar. Vi liksom, de hindrar oss från uppstigandet. Lämna alla dina tankar. Alla de här liksom påbyggnaderna. Allt det här icke-noetiska. Du måste ha rent nos i uppstigandet på berget.
Och alla minnen.
Ja, exakt. Ska vi då ta och fundera lite grann kring hur man då har en sån här praktik utifrån de här sakerna som vi har talat om nu?
Ja, en sån här praktisk detalj som har att göra med det här, ska man hålla dem isär eller inte, processerna. I tidigare avsnitt av podden så har det kommit upp det här med att det finns kristen tradition att man försöker hitta namnet på sin skyddsängel. Det är bra, man måste kunna tilltala sin skyddsängel. Men då blir det ju ändå någonting av att hålla isär processerna. Man ska förstås tilltala Gud. Men det finns också en tid och situation där man också behöver tilltala specifikt sidan. Har man ett namn på det är det bra. Har man inte ett så får man leta sig fram till ett. Men då blir det ju ändå frågan om när tilltalar jag Gud och när tilltalar jag sidan.
Ja, jag tror man behöver bara liksom go with the flow där. Ja. Alltså, ett sätt att tänka kring det här med namnet, det är ju också att göra precis som man som franciskanerna gör i relation till skyddsängeln. Alltså att man, om man inte får något namn i samband med sömnen eller bönen eller meditationen, så får man liksom skapa ett sorts arbetsnamn, tills vidare namn.
Det jag tänker är att när man sätter sig ner och har sin bönestund, så börjar man ju förstås med att be till Gud helt enkelt. Och sen någonstans kan det vara dags att liksom zooma in på den här ängeln, den här sidan. Det är som att om man ser framför sig Gud som ett, som en lök med massa olika lager, massa olika cirklar på cirklar på cirklar, att det är okej. Nu zoomar jag in här på en cirkel som är just ängeln, min sida. Det är just det här mysteriet som jag vill fokusera på nu, och då tilltalar jag min sida med det namn som jag antingen har upptäckt eller bara prövar. Men att man börjar med sin helt enkelt vanliga bön till Gud för att sen vända sig specifikt till sin sida. Ungefär som om man skulle, som man skulle kunna förhålla sig till att arbeta med helgonens förböner.
Ja, man kan ju tänka till exempel på det här stället när sidan nämns, alltså att det är ju en situation där Gud tar fram olika djur och så säger de så här: vad är namnet på de här sakerna?
Mm.
Och man kan ju fråga sig själv, den här liksom Adam, den himmelska Adam, vad liksom tänkte han ut namnen? Eller såg han namnen? Hur var det egentligen med det där med när han gav dem namnen? Det finns också det här liksom att människan ger Eva sitt namn.
Och han gör det genom en förnimmelse, inte genom att han bara hittar på. För
exakt.
Eva stiger ut ur Adam.
Han vet henne. Han känner
han,
henne.
Han känner igen att, aha, hon är levande.
Ja.
Jag kallar henne den levande.
Mm.
Hon får heta Eva. För det betyder den levande.
Mm.
Det, han upptäcker hennes namn. Han förnimmer vad, men ditt namn borde vara här.
Mm.
Och vi är ju inbjudna att namnge saker och ting genom att förnimma vad deras namn är.
Mm.
Det är liksom både aktivt och passivt. Det är både ett mottagande och en aktivitet. Det är liksom the sweet spot av inspiration. Där man är både aktiv och mottagande.
Jag tänker att en bön som man skulle kunna ta och be i någon variant, det är att man säger ungefär så här, alltså: Gud, skänk mig den dvala som återförenar mig med min förlorade sida.
Exakt, för Adam möter ju Eva för första gången genom en dvala.
Ja, ska vi läsa vad det står där i bibelberättelsen?
Då försänkte Herren Gud människan i dvala, och när den sov tog Gud ett av dess revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet Gud tagit från människan byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Man kan notera här att, som sagt, vi vet inte när Adam vaknar. Det är en möjlig och väldigt praktisk tolkning att se det här som något av en av ett drömmöte. Det är i alla fall en erfarenhet man kan ha, att mötet med en sida, med ens förlorade sida eller fördolda sida, blir tydligt först i en dröm eller en serie drömmar. Och varje dröm, varje insomnande, varje dvala är en möjlighet att återuppleva när vi separerades från varandra, när vi skildes åt, när den ursprungliga människan delades upp. Sen är det ju också så att ordet här i den grekiska texten, i Septuaginta är extasis. Det är...
ut ur kroppen.
Ja, det kan syfta på en väldans massa olika förändrade medvetandetillstånd. Men förändrade medvetandetillstånd handlar om i alla fall. Det finns många olika sinnestillstånd som är annorlunda än vårt vardagliga som vi kan upptäcka under bön och som är fruktbar mark för att träffa vår sida på. Men också just ut i kroppen upplevelser.
Ja, den skarpsynte lyssnaren inser ju nu varför det är så att vi har haft två stycken avsnitt innan det här som handlar om just drömmar, sömn och klardrömmar och ut i kroppen upplevelser.
Det är kopplat till minnet av att vi är en människa med en fördold sida.
Exakt. Det var en sömn, i en dvala som människan delades. Och som människan möter sin sida. Och det här bjuder in oss att också upptäcka vår sida i drömmen, i dvalan, i utekroppenupplevelsen, klardrömmen.
Och man kan visserligen ha en utekroppenupplevelse så där man liksom, jag somnar in, håller på att somna in och så stiger ut ur kroppen och utanför kroppen i den här annorlunda tillvalen man möter utanför kroppen så möter jag också en annan gestalt som är den här förlorade sidan. Det kan man ha. Men även bara i utekroppenupplevelser som sådana så finns något av det här med... Det är ju i sig en bild av den ursprungliga människans uppdelning.
Mm-hmm.
Eftersom själen upplevs separeras från kroppen.
Det där gör ju Gregorius av Nyssa jättesuper mega tydligt. Alltså att han säger ju det att det är när vi stänger det öga som ser världen sen vi öppnar det öga som ser det osynliga. Och det är ju precis det som händer i en kroppenupplevelse.
Den ena sidan somnar, den andra sidan vaknar.
Exakt.
Har man lekt maffia så
ja, exakt.
Har man ju gjort en bild av den här processen.
Ja, verkligen. Men då, precis som du sa, så kan det ju vara så att man också i den här typen av upplevelser kan be Gud att sända en sin sida. Så att, eller sända en Sofia för att stiga in i det här äktenskapliga mötet. Det är ju intressant att även Salomo, han var ju i en dvala när han först mötte Sofia. Alltså det är i drömmen som man har den här bönen till Gud. Sänd mig visheten. Och det märker man om man liksom läser till exempel Salomos vishet. Att det finns hela tiden det här. Alltså att hon förväntas möta en i gryningen. Och i till exempel Höga Visan så har vi ju alldeles tydligt det här att som vi pratade om i förra avsnittet. Jag sov, men mitt hjärta var vaket. Hör, min vän knacka på. Öppna för mig, min syster, min älskade. Alltså att det finns ett möte som förväntas äga rum när man sover. På min bädd om natten söker jag den jag har kär.
Och det upprepade flera gånger. Kom ut, kom ut. Hallå, du måste möta mig här ute.
Exakt.
Jag vet inte om jag tog upp det i avsnittet om utekroppen upplevelser, men det här att jag har ett par gånger åtminstone varit med om att när jag håller på att somna så känns det som att någon som stiger in i rummet, jag kanske till och med ser någon som står där vid sidan av sängen och drar ut mig helt enkelt ur kroppen.
Just det.
Kom ut.
Så utekroppen upplevelsen, klardrömmen, även drömmen såklart. Är platser som där vi har på oss de kläder, den klädnad som vi behöver ha för att instiga i den här brudkammaren.
Och vi har ju talat om Kristi förklaring som en klardröm, och det är där som ett av de tydliga ställena där till och med innan korset och uppståndelsen som Jesus sanna kläder uppenbaras. De strålande kläderna.
Som strålar av ljus, precis. Yep. Ja, verkligen.
Och det verkar ju vara någon sorts, kan i alla fall läsa som en klardröm.
Ja, verkligen. På ikonen så är ju allting badande i det där ljuset. Det är liksom allting är guldbestrykt. Jag tror verkligen att någon skulle kunna lyssna på det här avsnittet och verkligen tänka att jaha, okej, men sidan är det är liksom den här Jung-grejen, anima, animus. Och liksom tänka sig att det här är liksom en ja, det är en psykologisk konstruktion. Jag tror att det inte är det bästa sättet att försöka närma sig det hela. Jag tror att det är bättre att verkligen ta och börja processen med att gå in i den här förväntan att faktiskt möta en annan person.
Ja, inte minst som att om man tänker att ja, det här är ju bara en, det är en psykologisk arketyp.
Exakt.
Om man går in med det så man liksom främjar sig från den direkta erfarenheten som är väldigt mycket att jag möter en annan person.
Ja, det blir liksom ytterligare en sån här teologisk fälla som man kan lägga på sig själv.
Ja, man ska inte tolka det för mycket.
Nej, alltså, man måste liksom bara stiga in i det här mötet.
Om det känns som ett möte med någon annan så är det för att det är på något sätt sant.
Ja, det finns två personer i en individ, säger ju Gregorius.
Ja.
Så att det finns verkligen det här andra människan där. Det är intressant, i slutet på kapitel 7 av Salomos vishet så säger ju Salomo så här. Därför vände jag mig till Herren och bad till honom. Av hela mitt hjärta sade jag, ge mig visheten som delar tronen med dig. Och det där skulle ju också kunna vara en sån här praktikförslag i två steg. Dels, alltså den ordelydelsen är ju faktiskt biblisk, så den kan man ju använda. Men också det här att man ber av hela sitt hjärta. Det där är ju en sak som filokalia-traditionen, alltså hjärtasbön-traditionen, hesychasmen, har lagt märke till. Alltså att det är ju faktiskt så att man får utkroppenupplevelser, klardrömmar, helt enkelt av att ägna sig åt hjärtats bön. Det är ganska vanligt att människor har den typen av erfarenheter helt enkelt bara av att ägna sig åt den typen av andlig praktik.
Särskilt om man kombinerar det med att man till exempel gör det när man, innan man ska sova, när man håller på att sova, om man vaknar på natten, eller att man följer en sån bönrutin att ens sömnschema liksom delas upp.
Exakt.
Man kanske faktiskt ber den matutinen, alla som den väl heter, den jättetidiga morgonbönen.
Sen så finns det ju andra saker. Det finns ju, vi har sagt det här redan om att man kan ha ett namn på den här sidan. Det står ju också i Höga Visan ett antal andra saker som man skulle kunna ta och liksom utgå från. Till exempel så står det på ett ställe så här. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta. Som ett sigill vid din arm. Och där skulle man ju kunna ta och ta på orden. Alltså att bära den här sidan som ett sigill vid hjärtat eller armen. Det finns ju lite olika sätt man skulle kunna göra där. Antingen att man helt enkelt, om man nu får ett sigill. Det är ju en klassisk sak, alltså att en person har ett sigill. Salomo har ju ett sigill, det pratas om det på massor av olika ställen. Man kan ställa sig själv, är det hans sigill eller är det Sofias? Eller är det hans sida? Alltså det där är ett intressant resonemang.
Man kan ju
ha det på olika ställen, antingen tecknar man det helt enkelt fysiskt på kroppen. Bär mig som ett sigill vid ett hjärta, som ett sigill vid en arm. Eller så tar man och har något klädesplagg. Eller någonting annat. Det finns ju den här traditionen att man har bibeltexter på kroppen.
Det är också otroligt vanligt att man har. Det är ju jättemånga kristna som har ett halsband med ett kors. Runt halsen som hänger på bröstkorgen där. Och kanske ett radband, kanske en sån här tjottke eller en frälsarkrans kring armen. Det är inte ens alltid man. Även under perioden när man inte använder det här radbandet så mycket för bön så är det liksom ett sigill på armen. En påminnelse om Guds närvaro. Det är ju väldigt teurgiskt måste jag säga.
Ja, verkligen. Oh, ja. Sen så kan man också resonera kring det här med, om vi tänker oss för en stund att hela den här texten i Höga Visan är en, det är ett möte verkligen mellan en beende mystiker och den här sidan eller Sofia eller Jesus då. Då kan man ju också ta liksom och göra praktik utav massor med saker som står här. Till exempel så kan man ju ta och vara uppe på natten. Och utöver det faktum att man söker sin liksom älskade på sin bädd om natten, så kan man ta och övernatta ensam i vildmarken. Alltså han söker ju henne i vildmarken. De går ut till
hennabuskarna.
Man kan ta och tända rökelse. Överallt i hela liksom den här texten så står det ju om rökelse och myrra. Det står om att äta äpplen. Det står om olika blommor som man kan plocka. Alltså Gregorius av Nyssa, han gör ju en jättepoäng av att plocka de här noetiska blommorna.
Och att faktiskt bokstavligen försöka genomföra många av de här lite obskyra bilderna, alltså som påtagliga bilder, som synliga tecken, som synliga ord.
Ja, det är liturgi, det är teurgi.
Ja, att man använder till exempel myrra och rökelse, det finns myrra och frankincens, närmare bestämt. Det lägger ju Gregorius ut och det är ganska vanligt, så att myrra det är en dödssymbol och frankincens en uppståndelsesymbol. Att de olika synliga tecknen får upplevelsen av dem får haka i den djupare meningen och leda den djupare in i den. Kärleksäpplena doftar vid vår dörr. Kapitel 7, vers 13. Kollar man i noterna på Bibeltusen så står det kärleksäpplena. Troligen de gula bären av alrunan. Man kan hänga upp alruna bär vid dörren. Det finns mycket att pyssla med utifrån det här, och ju mer hemma man är i en liturgisk tradition eller en, ja, ju mer liturgisk gudstjänstfirande eller privat andakt man är van vid, desto mindre konstigt kommer det här verka.
Ja, en sak som man verkligen behöver göra, det är att man behöver rikta verkligen sitt eros mot sidan eller Sofia. Och liksom verkligen ta och avhålla sig själv från sina äktenskapliga plikter, om man säger. Alltså, i alla fall på ett sånt sätt så att man inte överger sin längtan.
Ja, Paulus skriver det att det finns vissa situationer när man bör göra det för att fokusera mer på bönen.
Han har ett resonemang om att man kan till och med vara så att man för en stund därifrån sin livskamrat. Ja. Och då kommer vi in på det här också, alltså hur. Vi kanske skulle ta den biten, för vi pratade ju innan om att vi kanske skulle ta och låta det här till slut samtalet avslutas i den här liksom frågan om hur låter man den här mystiken, den här äktenskapsmystiken som finns i relation till Gud och sidan. Hur låter vi den också glida över i äktenskapet? Alltså, om man är gift med någon så kan man ju låta det här också glida över in i det. Det är ju det som vi pratade om i första avsnittet. Så säger ju Gregorius att mötet med Gud, det bör vara som ditt kärleksmöte med en annan människa. Och sen så säger han så här: och när du har instigit i det kärleksmöte som är med Gud, då bör du låta dina kärleksmöten med din äktenskapliga andra hälft vara som det med Gud. Så det går liksom en cirkel runt. Och jag tänker att det där är ju, kan man ju ha ett resonemang om. Hur gör vi för att liksom upptäcka att äktenskapet är större än nattvarden, som Gregorius säger. Hur tar vi med oss?
Alltså han skriver, your love is greater than wine.
Exakt.
Men i vilket fall som helst, i en kärleksrelation mellan människor talar om nu.
Ja.
Det är ju oundvikligen så att man projicerar olika saker på den andra. Det bara är så. Och det finns en negativ klang i det. Och det kan ju förstås vara så att man projicerar saker på ett sätt som blir destruktivt. Eller så här, projicerar saker som den andra inte kan leva upp till, så blir man besviken, så blir det konstigt. Men det är inte det jag pratar om, utan bara faktumet att man projicerar någonting som finns i en själv på den andra, och att det är en del av kärlekens utflöde. Det i sig kan vara någonting vackert och bra, och när man känner det i kroppen och i mötet med den andra personen, det blir också ett möte med fördolda sidor hos en själv. Och mötet med den andra sidan och mötet med ens älskade behöver... De glider in i varandra. Inte så att man så att säga utnyttjar den ena för att möta den andra. Det är inte så jag menar. Utan det händer på ett naturligt sätt. Och bara vara uppmärksam på att det händer. Och sen ta med sig den kärleken och den erfarenheten in i sitt böneliv. Är jättevärdefullt.
Verkligen. Sen så en annan sak som jag tänker på precis i relation till precis det där. Det är ju det här någonstans att om det är så att man upptäcker att i relation till sin fördolda sida, att man upptäcker Gud där, så kan det ju vara så också att man inser, men vänta nu ett tag, det innebär ju att i min äktenskapliga livskamrat så finns ju det här också. Oh ja. Så i den andra så finns också det här gudsmötet. Så att
det är nästan mer, det tror jag ligger närmare fler personer att bara så, möta Gud i sin partner.
Exakt.
Än att möta den här fördolda sidan. Det var därför jag tog upp den, för att den kan vara svårare att få kon på, tror jag.
Ja, verkligen. Båda de två sakerna är ju liksom helt fantastiska. Oh ja. Och jag tror verkligen att någonstans till slut kan man märka i den andres ögon så finns liksom, det finns din fördolda sida, det finns Gud, det finns den andre och dess olika inre lager.
Mm.
Och bara för att man upptäcker djupare delar av sig själv, så innebär ju inte det att man på något sätt har vänt bort blicken från den andra. Utan det här kan ju verkligen ta och snarare fördjupas.
Och i det att den andra personen upptäcker, kan ju upptäcka och förnimma dolda sidor av dig som du behöver den andras hjälp för att upptäcka.
Ja.
På massa olika sätt. Både liksom skuggsidor men också positiva sidor. Och andra personer som lever i dig.
Mm.
Faktiskt.
Det är intressant. Man skulle ju också kunna ha ett resonemang lite grann mellan raderna. Så tänker jag att Gregorius Nyssa ger en nyckel till en äktenskaplig mystik när han pratar om det här epektasisbegreppet. Vi pratar om det där i sista samtalet av förra säsongen. Alltså det är det här begäret ständiga uppstigande. Alltså att begäret inte stillas av att nå sitt mål, utan att liksom det hela tiden drivs vidare. Om man lyssnar noga på vad jag säger just nu, så finns det en nyckel att hitta här. Alltså i den här epektasis resonemanget som Gregorius har, så finns det en nyckel som man kan använda i den äktenskapliga mystiken. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjartatsbon.se. Där finns en lista över kommande avsnitt, men också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där kommer du också att hitta en förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt en inspelad vägledning. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden Nätverket Hjärtats Bön och Nätverket för Mystagogiskt Lärande med ojämna mellanrum skickar ut. Även detta hittar du via hemsidan. Ibland arrangeras exempelvis digitala seminarier som du kan få information om via nyhetsbrevet. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra till en förmånlig kostnad då detta är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni är en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna att pengarna i praktiken kommer gå från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Och om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.